Supervalåret 2024 står flera traditionella högerpartier inför ett dilemma. Både på hemmaplan och på EU-nivå. Nämligen att samarbeta med radikala och nationalistiska krafter eller ej. Alltså att snabbt tillskansa sig en majoritet för att kunna genomföra sin politik. Eller att hålla på sina principer och slå vakt om rättigheter och system som de på högerns ytterkant vill montera ner. Men hur hanterar högern i olika länder detta dilemma? Vad har det för bäring på kommande val? Och vad händer med demokratin om nationalister och högerradikala krafter får sätta agendan? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. Och för att hjälpa mig och er att förstå detta dilemma har jag med mig Ann-Katrin Ljungar, lektor och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, som forskar om populistiskt högerradikala partier i Norden och i Europa. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Niklas Eilott, programchef på Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Välkommen tillbaka till Utblick, Nick.
Tack.
Så vad är då detta högerns dilemma? Vi ska alltså prata om de traditionella högerpartiernas vilja eller behov av att samarbeta med nationalister eller åtminstone radikala krafter ute på högerkanten. Till att börja med, vad handlar egentligen ett sånt här vägval om?
Ja, man kan väl säga så här att när ett nytt parti eller en ny partifamilj som de populistiskt höga radikala partierna etablerar sig i våra partisystem eller i Europaparlamentet, så utmanar de ju de etablerade partierna både till höger och vänster om deras väljare. Det blir en högre konkurrens om väljarna. Så där har ju partierna att se efter hur ska man kunna bibehålla de väljare man har eller inte förlora flera. Och för det andra så handlar det ju också om regeringsbildning, för styrkeförhållandena förändras ju i de beslutsfattande församlingarna och det kan bli mer komplicerat att bilda regeringar, och det har vi ju sett i många länder, inte minst Sverige, där man har fått rekonstituera sig och skapa nya samarbeten. Så på det sättet så är väl högerns dilemma, hur ska man bemöta de här partierna rent ideologiskt med tanke på konkurrensen om väljare och när det gäller möjligheten att bilda regeringar som har ett parlamentariskt underlag som kontrollerar en parlamentarisk majoritet.
Om man kan upprepa det som Ann-Katrin sa och hänvisa till lite statsvetenskaplig teori som vi två borde syssla med ganska ofta, så kan man prata om olika partimålsättningar. Vad är det som politiska partier försöker sträva efter och återkomma? Och en väldigt förenklad men ganska insiktsfullt sätt att göra det är att begripa tre olika målsättningar. Man vill maximera rösterna förstås, ett parti vill maximera rösterna. Men det finns andra mål också som man ska försöka balansera med det. Man vill in i regeringsmakten, man vill ha politisk makt och inflytande. Men sen har man förstås ideologier och idéer som man vill hålla sig till och kanske förverkliga om det går genom maktstrukturen. Och jag betraktar det här dilemma för den traditionella högern om en balansgång mellan de tre målsättningarna och kanske framför allt om huruvida makt, regeringsmakten som målsättning ska prioriteras över andra målsättningar, kanske framför allt ideologi eller policy som det brukar heta. Det är ett sätt att balansera olika mål som vilket parti som helst har och som blir särskilt akut för ett traditionellt högerparti under vissa omständigheter. Och de här omständigheterna har vi sett relativt ofta i olika europeiska länder relativt nyligen.
Är det mycket principiella kompromisser man ställs inför då? Vad säger ni om det?
Ja, det kan det absolut vara. Det handlar också om en viss beröringsskräck också. Alltså så som parti kan man befara att sitt rykte som traditionellt parti blir skadad med kontakt eller samarbete med ett parti som många betraktar som inte riktigt respektabelt eller rumsrent. Så det finns konkreta policyfrågor som man måste diskutera, men det finns en mer allmänt fråga om ett partis rykte också som måste tas hänsyn till.
Vi har ju under de senaste 20-30 åren haft två nya stora partifamiljer som har etablerat sig i våra partisystem. Dels de gröna miljöpartierna och dels då de högerradikala partierna. Och när de gröna partierna kom så anpassade ju sig de flesta partierna. De formulerar någon form av miljöpolitik. Nu har ju alla partierna om miljöpolitik, men det var ju någon mening ganska oproblematiskt. Men när det gäller de högerradikala partierna som kan ha en extrem historia i många fall. De har sina rötter i nationalsocialism, radikal journalism och så. Och dessutom så har de ju en ganska radikal position när det gäller frågor om migrationspolitik, när det gäller frågan om hur nationen ska se ut. Den ska vara homogen. Invånarna ska vara lika varandra, det kan vara språkligt, de ska ha historiska band på så vis. Så det har ju varit mycket mer komplicerat att förhålla sig till de högerradikala partierna, för de kan i någon mening utmana det som vi ser som demokratiska grundvärderingar om tolerans, mångfald, respekt för minoriteter också då när det gäller frågor som handlar om antisemitism, islamofobi. Så därför hade det varit mycket mer problematiskt när det gäller då det som Nick kallar policy eller även när det handlar om demokratiska grundvärderingar som man anser att alla partier som verkar i ett demokratiskt system i någon mening ska omfatta.
Och varför är det just högerpartier vi pratar om här? För det kommer inte samma sak på vänsterkanten.
Det är klart, det har ju varit en diskussion tidigare om när det gäller de tidigare kommunisterna men även vänsterpartier, vad de har för historiskt arv att bära på när det gäller kontakt med då till exempel Sovjetunionen eller andra icke-demokratiska stater såklart. Men det har ju blivit, eftersom de högerradikala partierna har vuxit så snabbt och de har etablerat sig under den senaste tiden, så har ju debatten framför allt kommer att handla om dem. Men det är klart att det här är en fråga som gäller andra partier som har då icke-demokratiskt förflutna och på vilket sätt och i vilken omfattning man har gjort upp med sitt historiska ideologiska ursprung.
Just det, och varför vi pratar om det här idag är ju för att läget ser ut som det gör just nu, får vi väl säga. Vill du säga något?
Nej, alltså det var som du sa, Socialdemokraterna även i Sverige haft ett historiskt dilemma om hur mycket man ska förhålla sig till Vänsterpartiet, eller det kommunisterna som de heter det tidigare. Ska man bara utgå från att kommunisterna kommer aldrig att rösta på något borgerlig regering, vilket innebär att man behöver inte samarbeta eller förhandla med partiet, eller ska man försöka förankra vissa överenskommelser hos partiet utan nödvändigtvis att regera tillsammans, men ändå att ha någon slags mer formaliserad förhållande. Det har varit ett historiskt dilemma för Socialdemokraterna även i Sverige. Men nyligen kan man titta på regeringsbildningen i Italien och Spanien, där så kallade vänsterpopulistiska partier har faktiskt kommit in i regeringsmakten. Så då kan ett jämförbart dilemma ha uppstått där på vänsterkanten. Men precis som Ann-Katrin säger, har de här nya så kallade populistiska partier växt fram starkast på högerkanten de senaste åren. Så det är där att det mest akuta dilemmat finns idag.
Då ska jag också bara fråga här, vad menar vi med populism när vi pratar om det här? Vad säger du, Nick?
Jag kan misstänka att jag är lite mer försiktig om den här etiketten än många av mina statsvetarkollegor. Jag tror att populism finns som en ideologi och det betyder någonting. Men att kategorisera partier som populistiska eller icke-populistiska är mer problematiskt, tycker jag. Delvis för att jag tycker populism ofta används på ett sätt som kan innebära att allt som vi inte gillar kallar vi populistiskt. Det är ett problem. Men sen om man försöker måla upp egenskaper och kriterier för vad är det som beskriver ett populistiskt parti, då tycker jag det finns väldigt få partier, om några partier, som faktiskt lever upp till samtliga kriterier. Så då måste man fråga, okej, vilka är tillräckliga? Hur många är tillräckliga för att kunna kvalificera ett parti som ett populistiskt parti? Och sen kan man också säga att det finns rätt många traditionella partier som lever upp till vissa kriterier för ett populistiskt parti också, under vissa perioder i alla fall. Så jag är inte helt förtjust i den här kategoriseringen populistisk parti. Men kanske Ann-Katrin har andra synpunkter.
Vad säger du, Ann-Katrin?
Ja, populism är ju ett begrepp som är som många begrepp som vi har i statsvetenskapen som kan förstå på väldigt många olika sätt. Vi kan också vara oeniga om vad betyder demokrati, vad betyder rättvisa och vad betyder jämlikhet. Och samtidigt har ju också populismen då en negativ värdeladdning. Man använder det sällan för att beskriva sig själv, men däremot för att kritisera andra. Men så inte faller längre. Vi har ju flera partier, jag mådde Sverigedemokraterna för att kalla sig populistiska, speciellt i Finland har Sannfinländarna beskrivit sitt partiprogram sig själv som populistiska, och vi har nu en oberoende presidentkandidat i USA, RFK Kennedy Jr., som beskriver sig som en populist. Så att det har väl, man har försökt appropriera det här begreppet. Och vad är då populism? Ja, men det är väl en tanke om en antietablissemangsteori, att den grundläggande konflikten i samhället går mellan en korrumperad, icke-representativ elit och ett folk som inte känner sig representerat, besviket. Samtidigt så finns det moraliserande ton i det här, att folket ser som dygdigt, de vet sitt eget bästa, medan politikerna ser till sitt eget bästa och kanske också tillämpar en icke riktigt reell politik som tjänar folket. Och populismen kan inte stå på egna ben, alltså som en politiskt projekt. Jag menar, det har beskrivits som en tunn ideologi som Nick sa här. Det kan beskrivas som ett sätt att prata, att agera. Ibland har man beskrivit ledare som populistiska, de är väldigt karismatiska och de har en retorik som är väldigt svartvit och väldigt lockande. Men i dagens läge så måste populismen förena sig med någon gedigen, någon vanlig ideologi. Så vi pratar ju om vänsterpopulism, vi pratar om högerpopulism. Och så har vi ju fenomen som agrarpopulism som har funnits i Finland. Så populismen är någonting som då gifter sig med en annan ideologi. Och det som vi ju ser mest av idag är ju den här högerradikala populismen. Och då talar man ju om folket. Folket kan ju vara det folk som är sviket av politikerna. Man är kritisk till EU-projektet. Det är ett folk som har en politisk elit som driver invandring, men medan folket själv vill ha en nation som representerar den egna befolkningen. Eller så kan ju folket vara den här mannen på gatan som har det här sunda förnuftet. Så att på det sättet så är det ju ett väldigt, ska man säga, tänjbart begrepp som kan användas för många olika saker. Och det är ju inte det som är den huvudsakliga komponenten i de politiska partierna som vi kallar högerpopulistiska, utan man kan använda sig av den här populismen för att utmana de etablerade partierna, men också för att beskriva sig själva, att vi är de enda som står på folkets sida. Vi är folkets rättmätiga röst. Och ibland så kan ju den här populismen gränsa och övergå till auktoritära tendenser, att man beskriver sig själva som den enda legitima, rättmätiga företrädaren för folket. Så att, och det är precis som Nick säger, att det här är ju inte svart 1-0, liksom man är populist och man är inte populist, utan det är ett gradfenomen, skalfenomen. Det kan förekomma mer eller mindre populism i olika typer av partier.
Handlar det här om ett höger-vänster-perspektiv egentligen det vi ska prata om? Eller är det något annat? Man pratar om Galtan till exempel ibland, eller finns det något annat sätt att se på det här? Vad säger ni?
Vänster-höger är definitivt fortfarande viktig som ett verktyg för att förstå politiska konstellationer och politisk konkurrens och samarbetsmönster också på ett politiskt system. För några år sedan började folk att prata om Galtan, precis som du säger. Det också gav någonting till debatten. Det underströk idén att partirymden, rumslig metafor för en politisk konkurrens, att det här var inte bara endimensionell. Det var minst tvådimensionellt. Och det förklarade lite bättre om varför partier som alla hade tänkt stå ganska nära varandra på vänster-högerskalan har ändå så svårt att samarbeta. Det var därför att de placerades så långt bort från varandra på Galtan-skalan. Men det som vi har sett tecken på i alla fall på senare år är en slags sammanslagning av de två dimensionerna. Så vänster-höger tar delvis lite nytt innehåll, men ändå blir det dominerande dimensionen igen. Om man placerar de svenska partierna på den här tvådimensionella rymden på vänster-högerskalan och Galtan-skalan efter det senaste valet, så ser man en väldigt tydlig diagonell linje av partierna. Så på sätt och vis har vänster-höger som jag har gjort förut tidigare när frågor har kommit in på den politiska dagordningen, har vänster höger så småningom absorberat den andra dimensionen som vi pratade om. Mm. Det återstår att säga om det håller i sig, och vi ser det i andra länder också, men i Sverige ser man ganska tydliga tecken på det.
Vi har ju den traditionella socioekonomisk vänsterhöger, och den har ju varit allt dominerande dimensionen i Norden. Norge har man ju haft en ganska stark urban-rural dimension. EU är ju också en dimension som delar de politiska partierna. Och sen har vi ju då den här nya sociokulturella som vi kan kalla galtan, som i olika takt har etablerat sig i Europa och karaktäriserar partisystemen. Men när vi nu pratar om högerns dilemma, så det handlar ju ganska mycket om den här sociokulturella dimensionen, för det finns ju en skillnad mellan då liberala partier som är högerpartier, de står till höger när det gäller på den socioekonomiska dimensionen på samma sätt som konservativa partier kan göra det, medan det kan vara en stor skillnad mellan hur liberala partier och konservativa partier förhåller sig på den här sociokulturella dimensionen som tangerar frågor kring invandring, traditionella värderingar, synen på identitet, alltså rättigheter för sexuella minoriteter och om jämställdhet och familjepolitik. Så på det sättet så har det ju haft en avgörande betydelse för hur olika höga partier förhåller sig till de här populistiskt höga radikala partierna. Och det ser lite olika ut i olika delar av Europa.
För att illustrera det här vi pratar om, det här dilemmat, så ska vi ge tre exempel på hur det här hanteras i olika europeiska länder. Det första exemplet är Tyskland och hur CDU, det tyska kristdemokraterna, också det traditionellt stora högerpartiet där, förhåller sig till AfD, det högernationalistiska alternativ för Tyskland. Vi har en kollega på det finska utrikespolitiska institutet som har koll på den här frågan, så jag hörde av mig till henne förra veckan. Och intervjun som vi ska lyssna på nu, den är på engelska och ni ska få höra cirka 5 minuter, men jag kommer publicera hela intervjun. Den hittar alla andra avsnitt från Utblick där vi hinner prata lite om EU och lite mer om möjliga konsekvenser av den här typen av högerkoalitioner. Så nu lyssnar vi på ett utdrag ur det samtalet.
My name is Sanna Salo and I am an Academy of Finland postdoctoral fellow here at FIA, the Finnish Institute of International Affairs.
And what are you focused on in your research?
Well, in my research, I have been focusing on exactly the rise of the radical right in Western Europe. So I do sort of comparative Western European politics and particularly the reactions of the mainstream parties to them. I have done the Nordic countries. I have been focusing on Sweden. And in my future project, I also plan to take Germany along, where the issue is really a hot topic right now, actually.
The radical right is gaining power all over the world, really, or in Western democracies. And more mainstream right-wing parties are confronted with a choice. Do they reject cooperation with radicals as a matter of principle, or do they collaborate with them to advance their agenda? What are your thoughts on this dilemma for mainstream right-wing parties?
First of all, I think that it's correct to say that the role of the mainstream right is really pivotal in this regard. And we also know this from historical research, that the center-right parties have been really crucial for upholding democracy, as they have been able to contain, if they are successful in containing these sort of more radical or even more right-wing elements within their own ranks, then that's good for democracy. But in case this happens, that radical right-wing parties arise, then it's indeed a very tough question for them, because they are the next ones, the, sort of the proximate parties in the left-right scale to these radical right-wing parties. And they then, of course, are confronted with the choice that you mentioned. They are the effective gatekeepers to power for the far right, both in terms of cooperation, but also they are the most likely maybe to adopt some of the far right's rhetoric. So it's a very tough dilemma, because they have a moral problem. I think quite many of these parties genuinely have a moral problem with cooperating with the far right, but at some point they also might notice that they cannot build majorities or right-wing majorities without these parties, and this is what constitutes the dilemma.
How has this played out in Germany then?
Germany is of course a slightly different case. All the cases are different, and they all have their history and their political culture, so in some sense they are not fully comparable, but Germany is even more different in the sense that it has the collective memory in the society of the Nazi past. And for that reason, it has really been a stigma in Germany that any party to the right from the CDU, which is the mainstream conservative party, should arise. So it has been a bit of a shock to the German system that the AfD, the Alternative for Germany, has actually become successful, not successful yet in the sense that it would actually be sitting in governments either at the state or local level or at the federal level, but in the sense that it's actually polling quite well, some 20% in the federal polls and even over 30% in some eastern states. And we can see how difficult this is for the German mainstream and for the German public in these really huge protests against the AfD. So in Germany, the civil society has even really mobilized against the AfD in recent months. But officially, the mainstream right has isolated the AfD behind this so-called firewall, something that we have seen across Western democracies, also in Sweden, for a very long time. So this is the official policy, that we will not cooperate and we will not tolerate the AfD. But Germany is a federal system, which something which we also know from other country cases, I think including Sweden, is that these kind of firewalls often start cracking at the local level or at the state level. And this is exactly what we are seeing also in Germany. So the CDU has in fact already been cooperating with the AfD in some eastern states, I think especially Thuringia, where the AfD is particularly strong, in passing some legislation together. And especially in the time of Friedrich Merz, who is currently the leader of the CDU, who comes from the more conservative camp within the CDU. We have seen also some rhetorical approaching the AfD rhetorically, so adopting some of the more radical immigration rhetoric, for example, calling Ukrainian refugees welfare tourists and things like this. So officially, firewall, unofficially, actually some cracks in the firewall.
So how much is the situation affected by the character of extremism or nationalism practiced by the party that the mainstream party are supposed to or not supposed to collaborate with?
So I've been asking myself the same question, and I haven't thoroughly researched the AfD's policies or looked at their materials to actually make an assessment of how radical they are in comparison to, say, the Sweden Democrats or so. But this is certainly the perception that they are extremely radical. So I think it does play a role, but I also think that it's a very German way of reacting to the rise of this party, to label it as extremist and also try to formalize this label by introducing perhaps a legal ban, something that is now discussed in Germany. So the domestic intelligence service has been sort of chasing the AfD for years now, looking at its potentially extremist traits within the party. And there's a debate going on in whether the AfD should be banned altogether.
Vad säger ni om det här?
Det var en väldigt tydlig bild över högerns dilemma i just Tyskland. Tyckte jag. Speciella omständigheter förstås, den historiska bakgrunden kan ingen glömma bort i just Tyskland. Men också just det här radikala utmana partiets karaktär i Tyskland. Alternativ för Tyskland, alternativ för Deutschland. Det är, om man lyssnar på partiets retorik i alla fall, inte bara en radikal röst, en ganska extrem röst, eller innehåller extrema röster i alla fall. Och det gör dilemmat på sätt och vis svårare för den traditionella högern på Tyskland, men på sätt och vis enklare också. För det finns mindre utrymme och färre inom Kristdemokraterna till exempel som i nuläget kan tänka sig något slags samarbete med det här partiet till högern. Just därför att AfD är så radikalt och extremt just nu. Det understryker den strategiska utmaningen för Kristdemokraterna. Men det här taktiska beslutet ska vi faktiskt börja lyssna på dem eller prata med dem eller äta köttbullar med dem eller vad den tyska motsvarigheten till den svenska historien är. Det är inte riktigt på bordet just nu förutom på delstatsnivå som Sanna var inne på.
AfD är ju ett parti som har radikaliserats. Det börjar ju som ett ekonomiskt högerliberalt EU-kritiskt parti. Och sen blev ju partiet kidnappat mer eller mindre av nationalister och har ju radikaliserats sen, i synnerhet sen 2015, 16, 17, alltså i samband både med flyktingkrisen men också de här stora antiislamska demonstrationerna och Pegida-rörelsen som fanns i Tyskland. Så det har ju en speciell historia på det sättet. Precis som Sanna Salo sa här så är ju författnings skydde, de har ju ett specifikt författningsskydd i Tyskland. De bevakar ju partiet både på delstatsnivå och på federal nivå. Och ungdomsförbundet, Junge Alternative, har ju, tror jag, hela organisationen är satt under bevakning, men också då vissa delstatsavdelningar av. Och det är ju så att de har en radikal migrationspolitik, men vi har ju också förintelseförnekare och man vill ju också ompröva Tysklands nationalsocialistiska historia och säga att Tyskland ska behöva det här, bära det här. Så det visar ju liksom på den här radikala potentialen hos partier, precis som Nick säger. Och det som man väl ska påpeka då, jag menar, man har inte haft någon gemensam strategi här från partierna, både på federal nivå eller inom delstaten, hur man ska bemöta det här partiet. Men det som vi vet då från forskningen är att när den här typen av partier finns, och många partier har ju varit isolerade, eller man har sagt att vi kommer aldrig att samarbeta med de här partierna, de är inte rumsrena, de har bruna rötter, man liksom ser alla möjliga problem med de här partierna, eller man pekar då förstås på deras historiska förflutna eller den samtida väldigt radikala politiken. Men det som vi ser att den här typen av isolering eller uttalanden och beskrivningar av det här partiet som ett paria-parti, de upprätthålls i de här partierna, blir nödvändiga för vissa partier för att ta över regeringsmakten. Och i Europa idag så är det ju framförallt då partier, inte höga partier, som har tagit hjälp av de här partierna för att bilda regeringar. När de har blivit för trötta för att sitta i opposition, så då börjar de dels kanske anpassa sin retorik till de här partiernas retorik, i synnerhet när det gäller migration, integration, även brottslighet i vissa fall. Och sen så inkluderar man dem i regeringen, för man får ju kompromissa om man ska samarbeta till vänster, så får man ju kompromissa mycket mer på de socioekonomiska frågorna. Så att man kan säga att den här typen av isoleringspakter, de upprätthålls så länge det inte kostar någonting, men börjar det då försvåra uppnåendet av vissa strategiska positioner, det som ni börjar den här podden med partiernas olika målsättningar att bilda regeringar, då tenderar de att mjukna upp. Men där har ju partiets historia och ideologiska position betydelse för hur man kan bryta upp den här isoleringen med hedern i behåll. Jag menar, Sverige är ju ett tydligt exempel på det, hur man från att ha sagt att man aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna, man kommer aldrig att låta dem ha inflytande över politiken. Och idag är de ett stödparti och det har gått, vad är det, 5 år?
Jag tänkte att du ska få fortsätta med Finland som exempel. Vi har koll på alla nordiska länder, men hur ser förhållandet ut i Finland?
Finland är ju lite annorlunda i Norden, för där har då dagens Sannfinländarna, som är ett så kallat, vi kallar på vår statsvetenskapliga svengelska, så kallar vi dem successor party. Det vill säga det är ett parti som har bildats ur ett agrarpopulistiskt parti som heter Finlands landsbygdsparti. Och det här partiet, Finlands landsbygdsparti, de satt i regeringen på 80-talet. Det ledde sen till deras död, för de hade jättemassa vallöften och sen kunde de inte leverera de där vallöftena. Så att partiet gick i graven och ur det partiet så bildades då Sannfinländarna. Men Sannfinländarna har liksom burit med sig en legitimitet från sitt ursprungsparti. Så när de gjorde sin stora parlamentariska femdubblande av sitt stöd 2011, när man fick nästan 20% av rösten, och man femfaldigade sitt stöd från 4% till då 19%, så då var de inbjudna till att ta med i regeringssonderingarna. Man avstod från att delta i regeringen då, men man kom tillbaka 2015 och då var man ju ett regeringsparti. Och man satt i en regering tillsammans med Centerpartiet, som är motsvarigheten till Centerpartiet i Sverige men har varit mycket större. Och tillsammans då med Samlingspartiet, som är motsvarigheten till Moderaterna i Sverige. Så i Finland, som har en vana av breda blocköverskridande koalitioner, så har etablerande av ett sånt här högerradikalt parti bidragit till mer en form av blockpolitik. Att man har fått center-högerregeringar och sen har man haft då center-vänster eller mittenregeringar. Så det har varit ganska oproblematiskt med Sannfinländarna. Däremot efter valet nu då 2023, när Sannfinländarna återkom i regeringsställning, så då blev det en diskussion om partiets representanter. Då hade media gjort en ganska gedigen granskning av den nuvarande partiledaren Riikka Purra, som hade uttalat någon slags våldsfantasier under 2008 när hon var verksam på sådana här högerradikala sociala medier. Men även andra som hade sagt att tyckte det var tråkigt att man inte hade några minnesmärken efter nationalsocialismen i Tyskland. Och då hade man ett antal ministrar som redan satt i posten som fick lämna sina ministerposter portföljer. Så det har varit ganska sent som man har börjat uppmärksamma den här radikala framtoningen hos partiet. Och Sannfinländarna kan man säga har radikaliserats, i synnerhet efter 2015 när man fick ett nytt partiledarskap. Först Jussi Halla-aho och sen nu då Riikka Purra som har tagit efter, som representerar den här ganska starkt nationalistiska falangen inom partiet.
Om vi tar och jämför med Tyskland och tidigare exempel, vad är de största skillnaderna här?
Det är väl Sannfinländarnas historiska arv. Det finns en statsvetare som heter Elisabeth Ivarsflaten. Hon myntade ett begrepp som heter reputational shield. Det vill säga man har en ryktessköld som skyddar en. Och många av de högerradikala partierna idag har sitt ursprung i regionala partier, till exempel Lega Italien. Agrara konservativa partier, det schweiziska folkpartiet på samma sätt som Sannfinländarna. Det är någon form av agrarkonservatism. I Norge har ju båda partierna har ju sitt ursprung i skatteprotestpartier. Och när de har den här ursprunget, till skillnad från att komma ur, som Sverigedemokraterna, komma ur extrema nationalistiska miljöer, så gör det lite enklare att acceptera dem, trots att de kan ha en ganska radikal samtida politik. Och det är ju det som är skillnaden mellan Tyskland och Finland. AfD är ju väldigt radikala när det gäller då sin ideologi. Och nu sa jag ju tidigare att de har sitt ursprung i EU-kritisk politik, men de har radikaliserats. Men i Finland så har man haft den här bilden av att Sannfinländarna, de är liksom det här är en hemmagjord populism. Och det är faktiskt bara under de senaste åren som man har kommit blivit varse om att ja, men den här finländska högerpopulismen är kanske inte så annorlunda från högerpopulismen som man ser i det övriga Norden och i Europa idag.
Jag kan notera att det finns förstås skillnader mellan det tyska fallet och det finska fallet. Både två lika intressanta på deras olika sätt. Men de två partierna, AfD och Sannfinländarna, har nog ändå någonting gemensamt. Och det är att, som Ann-Katrin sa, och som Sanna sa, har båda två radikaliserats under de senaste tiderna. Vi har vänjat oss kanske i Sverige till en bild av en radikal outsiderparti som blir mindre radikalt och blir mindre extremt under tid och kommer närmare den traditionella högern. Den här processen avslutas med någon slags överenskommelse eller pakt eller deal på något sätt. Det som är intressant i Tyskland och Finland är att partiet har inte kommit närmare mainstream-partierna, den traditionella högern. Det har faktiskt blivit mer radikalt. Och de gemensamma omständigheterna som har framkallat en sådan här utveckling är inte uppenbart. Vi kunde mycket väl kunna göra lite forskning kring det och försöka hitta gemensamma orsaker där.
Det var jättebra det som Nick sa här, för jag kom ju också på att när Sannfinländarna gjorde sitt parlamentariska genombrott, det var ju samma med finanskrisen 2008-2009. Finland är med i EMU och eurosamarbete, och när den dåvarande partiledaren Timo Soini pratade, han kom först in i Europaparlamentet vid valet 2009, då var det ju EU-kritiken och eurokrisen som var det viktigaste, och detsamma var ju för AfD. AfD var ju ett parti som var kritiskt i Tysklands medverkan i EMU och ville skrota hela projektet. För AfD så var det väl så att man helt bytt fot, och i Sannfinländarna så fanns de här spåren parallella, medan Timo Soini hade som kontroll över partiet, så han höll de här nationalisterna stången under en lång tid, men sen så växte de sig så starka att de har i någon mening nu tagit över hela partiet och har de centrala positionerna i partiets ledande organ och också när det gäller ministerportföljer. Soini-fraktionen är väldigt liten, och Sannfinländarna splittrades ju när de satt i regeringen den första perioden mellan 2015 och 2019. Och då var det ju Timo Soinis fraktion som bildade ett nytt parti och som satt kvar i regeringen, och det partiet så försvann ju i följande val. Så det är nationalisterna som kvarstår i det partiet.
Vi ska ta nästa exempel, Nick. Storbritannien, hur ser det ut där?
Jag hade tänkt att förklara hur annorlunda det brittiska fallet är,
ja,
jämfört med alla andra som vi pratar om. Men nu inser jag att det finns faktiskt mer gemensamt mellan det tyska bakgrunden, det finska bakgrunden och det brittiska bakgrunden. Det är nog EU-skepsis eller motstånd till en djupare europeisk integration. För det var det som var det viktigaste elementet i den växande brittiska exemplet på en höger utmanarparti eller högerpopulistisk parti, om man vill använda det här språket.
För Storbritannien har haft sina extrema högerkrafter rätt länge. Men de var väldigt extrema och de traditionella partierna hade absolut ingenting med dem att göra. Sen kom in UKIP, United Kingdom Independence Party, i början av 2000-talet. Och det här partiet fick sig också en ganska begåvad ledare, Nigel Farage, som är fortfarande väldigt känd i brittisk politiken även idag. Men han och hans parti, UKIP som det kallades som förkortning, lyckades utnyttja två olika frågor som tidigare hade varit helt separata. Den ena var EU-skepticism, den andra var invandring. De blev ihop, förenade de här frågorna efter 2004 när de nya medlemsstaterna fick komma in i EU och många, många polacker och folk från Baltikum och Rumänien och så vidare sökt sig till den brittiska arbetsmarknaden. För ekonomin var stark och arbetsmarknaden var ganska flexibel. Så det var många, många jobb tillgängliga och förstås folk pratade engelska ganska ofta. Så många, många fler kom in i den brittiska arbetsmarknaden än hade förväntats. Och på så sätt var det en slags chock till det brittiska samhället. Och så kunde den långvariga skepticism mot EU kombineras med den här nya omständigheten, vilket var en ganska stor invandring från Östeuropa. Och skapade väldigt bra grogrund för just UKIP att växa sig starkt och ta in frågan, inte bara om en stopp för längre eller djupare integration i EU in i agendan, utan även Storbritanniens medlemskap i EU som hade varit nästan otänkbart 15 år tidigare. Så blev det. Den institutionella faktorn måste också komma in om vi ska förklara det brittiska fallet på ett bra sätt. Det brittiska valsystemet, som de flesta förstår, har enmans valkretsar som innebär att färre partier som inte har ett väldigt koncentrerad regional bas i alla fall, färre nationella partier kommer in i parlamentet. Så för den traditionella brittiska högern var dilemmat inte så mycket ska vi samarbeta med det här nya partiet i parlamentet. För det nya partiet hade inte kommit in i parlamentet. Det här UKIP vann så mycket som 12,6% av rösterna 2015. Bara en mandat, nästan ingenting i parlamentet. Så valsystemet var extremt missgynnande för det här partiet. Men ändå är 12,6% rätt många röster. Så konservativerna blev livsrädda om deras framtid. Vad ska vi göra om UKIP fortsätter att växa? Vi behöver inte samarbeta med dem, vi måste bara bli av med dem på något sätt. Och lösningen blev ett löfte om en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Och the rest is history, så, som man säger.
Ja, absolut.
Men om man går framåt till läget idag, då är UKIP en väldigt, väldigt litet parti. Det finns fortfarande men väldigt litet parti. Ett nytt parti som Nigel Farage har lanserat har kommit in i den politiska scenen. Och det växer i opinionsmätningarna nu. Och återigen är konservativerna livsrädda om vad det ska innebära inom det kommande brittiska valet. Och återigen handlar det inte om samarbete, det handlar om kan vi anpassa vår retorik, kan vi anpassa vår policies, våra idéer för att bemöta den här utmaningen. Och återigen, även om EU inte längre är centralt i den här diskussionen, hotet till konservativerna högerifrån är lika aktuellt idag som det var för 10 år sedan.
Vad heter Farages nya parti?
Reform, The Reform Party.
Du har ju tagit några likheter här, men om vi jämför alla tre exemplen, vad är den stora skillnaden då, även om du sa att du har hittat ett par likheter här?
De tre fallen som vi har pratat om har gemensamt är just EU-frågan i början, vilket är någonting som man skulle väldigt gärna kunna forska mer om, tycker jag, just den här gemensamma faktorn. För jag tror inte att samma faktorn kan betraktas i Spanien eller Portugal, till viss grad i Italien kanske. Men i just våra tre fall som vi har pratat om idag är EU historiskt sett i alla fall en viktig faktor. Det som vi ser i våra tre fall och i övriga fall är det stora rörelse inom väljarkåren
som har ändrat bilden så väldigt mycket. Även om jag överförenklar och blir lite för förenklande här, då är det så att folk som röstar på de här höga utmanarpartierna oftast har röstat på en vänsterlutande parti för 20, 30, 40 år sedan. Och den här rörelsen av folk från vänsterkanten till den radikala högerkanten har vi sett i många andra länder. Och det har vi sett inom partier i USA och i Storbritannien också. Så nu är det traditionella konservativa partiet väldigt splittrat mellan den gamla medelklassbasen och den nya arbetarklassens aktivister och väljare som skapar enorma interna spänningar i just det här partiet. Och de här spänningarna ser vi mellan partier snarare i Finland, i Sverige till viss grad och andra nordiska länder.
Anledningen till att man röstar på de här partierna är ju att man är kritisk till invandring. EU-frågan har ganska liten betydelse för väljarna för att lägga sin röst på de här partierna. Och de här partierna har ju tagit väljare både från höger och vänster, precis som Nick säger. Alltså både från konservativa partier men även från socialdemokratiska partier. Så den anpassningen vi pratar om policymässigt i syfte att då konkurrera med de här partierna på den elektorala arena förekommer ju också hos socialdemokratiska partier. Jag har ju sett det i Sverige men inte minst i Danmark där Dansk Folkeparti nästan har försvunnit. Det har kommit några andra partier som har en liknande agenda men där Socialdemokraterna tillsammans med de konservativa och vänstra driver en mer restriktiv migrationspolitik till exempel än vad Dansk Folkeparti har gjort. Så att vi ser en i vissa länder även att vänstern gör det. Också, så ser vi också vänsterpopulister som i Tyskland saga Wagenknecht heter hon, som försöker hitta den här gamla arbetarklassen som stod ekonomiskt i vänster men som hade värdekonservativa idéer. Sen hur framgångsrik hon blir, men i nordisk politik så brukar vi tala om det tomma hörnet i nordisk politik och det att vara socioekonomisk vänster men vara då värdekonservativ på sociokulturella frågor. För vänstern i Norden har ju efter 89 framförallt tagit till sig feminism, identitetspolitik, även miljöpolitik. Mm. Det vill säga det som är liksom gall på den här galltanskanan. Men vi kanske ser då en återgång. Men frågan är hur många väljare det finns där, att hur framgångsrikt ett sånt politiskt projekt kunde vara.
Vi ska säga något om EU också. Det är ju EU-val i år. Hur ser det här dilemmat ut på EU-nivå, Nick?
Man ser en liknande bild på sätt och vis där. Traditionellt har den stora kristdemokratiska blocken i Europaparlamentet och den stora socialdemokratiska blocken i parlamentet, de har kunnat konkurrera med varandra men också samarbeta med varandra om vissa viktiga beslut, för de har det så pass mycket gemensamt att de kunde enas när en viss policy, en viss fråga kom upp på dagordningen. Sedan 2019 har de två stora blocken förlorat deras gemensamma majoritet i parlamentet. Så då blev beslutsfattandet lite mer komplicerat, även om den liberala blocken kunde bistå med att skapa majoritet där. Men nu har vi en situation där Kristdemokraterna enligt opinionsmätningarna kommer fortsättningsvis att vara största blocken i Europaparlamentet och förmodligen kommer inte förlora så många mandat, om några. Men de två partierna eller partigrupper till Kristdemokraternas höger som håller med varandra på många saker men som inte håller med varandra på andra frågor, de växer sig starkare. Och det är det inte otänkbart att de två högerradikala partigrupperna plus Kristdemokraterna skulle till och med kunna skapa ett majoritet tillsammans i Europaparlamentet. Och då har vi tecken på ett liknande dilemma för den traditionella högern som man har sett i vissa nationella sammanhang. Den stora skillnaden förstås är att ingen regering kommer att bildas från ett majoritet i det europeiska parlamentet. Det är inte hur det funkar. Den nya kommissionspresidenten måste få majoritetsstöd, men det är inte samma sak som en regering som måste överleva på ett ständigt majoritetsstöd i ett nationellt parlament. Så den här är en ganska stor skillnad där. Men ändå på vissa sätt ser vi likheter.
Ja, trots att det finns många likheter mellan de högerradikala, högerpopulistiska, nationalkonservativa partierna, vad vi nu vill kalla dem i Europa, så finns det ju vissa skillnader med dem. Och de har ju inte kunnat bilda en gemensam sammanhållen partigrupp i Europaparlamentet. Och i dagens läge så har vi ju två stora grupperingar. Dels ECR, där Sverigedemokraterna sitter tillsammans med Sannfinländarna. Och sen har vi ju då ID, där vi har de här gamla traditionella partierna, Rassemblement National, alltså det gamla Front National. Där sitter FPÖ, där sitter Vlaams Belang, där sitter också det holländska partiet, Lega, så, som tillhör den andra gruppen ID. Och det finns ju en väsentlig skillnad mellan de här partigrupperna. Det var ju inte för inte som Sannfinländarna böt partigrupp efter valet 2023. Dels så ville de ju sitta i samma grupp som Sverigedemokraterna, vilket som är den närmaste internationella partnern idag. Men dels så handlade det ju också om synen på EU, kriget i Ukraina, förhållandet till Ryssland, EUs engagemang i Ryssland. Och där finns en väsentlig skillnad mellan de här två partigrupperna. Och man kan även tänka sig i så fall att Trump tar hem presidentvalet och hur Trump agerar, hur han liksom utmanar de centrala demokratiska institutioner, också vissa demokratiska grundvärderingar när det gäller den, ja, hur man ser på val och så vidare. Så det kan också skapa problem inom de här två partigrupperna framöver. Så därför är det väl så osannolikt att man skulle kunna se ett samarbete mellan EPP, ECR och ID, utan jag tror att ECR skulle kunna tänka sig att hålla en mur gentemot ID för att bli mer attraktiva inför EPP. Men där är det väl frågan hur stora de blir och vad Fidesz kommer att göra. Fidesz som då blev utkastat mer eller mindre från EPP, och där också man har EPP har ett lite problematiskt förhållande med Orbán, vad man kan göra där. Så att det finns väl utrymme för allt möjligt strategiskt förhandlande efter Europaparlamentsvalet, och sen beror det väl slutligen på hur stort stöd de får. Men det kan ju vara delegitimerande för de här partierna som sitter i ECR, som rätt nyligen har blivit accepterade som, och normaliserade, de har blivit accepterade som regeringspartier eller stödpartier till regeringar, och sen börjar de igen samarbeta med mera extrema partier. Mm. Jag menar, där sitter ju också AFD. Mm. Samtidigt så kan man säga att nu har de ju uppnått den här positionen, att de är normaliserade, de ses som legitima partier. Så då kanske det kan kosta ganska lite vad de gör i Europaparlamentet. Jag vet inte, men det lär vi väl få se.
Vi måste hinna prata lite om konsekvenser här också. Om den nu mer traditionella högern väljer att samarbeta med de här nationalistiska och mer högerradikala partierna, vad blir det för konsekvenser?
Jag tror det beror rätt mycket på lokala omständigheter. Om till exempel AFD i Tyskland fick inflytande över en tysk regeringsinriktning, då skulle vi kunna förvänta oss rätt drastiska förändringar, alltså väldigt stora förändringar i alla fall. När det norska Fremskrittspartiet kom in i regeringsmakten i Norge för några år sedan, då var förändringarna betydligt mer blygsamma, skulle jag vilja påstå. Så det beror rätt mycket på det etablerade och det nya utmanarpartiets relativa storlek. Det beror väldigt mycket på det nya partiets karaktär och inställning. Det beror på rätt många omständigheter. En ganska bred och vagt svar där.
Ja, visst. Vad säger du?
Vi ser väl ganska tydligt att de här partierna både har indirekt och direkt inflytande över både migrations- och integrationspolitikens utformning. Jag har skrivit en rapport tillsammans med Jonas Hinnfors där vi kan visa hur den nordiska migrationspolitiken har gått i en allt mer restriktiv riktning under de senaste 20 åren. Det har skett när de här partierna då indirekt eller direkt har haft inflytande. Och vi har inte heller sett att det har varit någon tillbakagång till någon liberal ordning när de här högerradikala partierna inte haft det här inflytande, utan de har på något sätt förändrat synen på migration och även integration, så att där har de ju politikmässigt haft inflytande. Sen beror det ju mycket på den politiska kontexten. I Öst- och Centraleuropa så ser vi också hur de här konservativa partierna tillsammans med de högerradikala partierna också har drivit en ganska antifeministisk politik, en konservativ politik när det gäller aborträtt, synen på homosexuella. Vi ser ju samma drag i USA. Det är ju därför att kyrkan och religion har en större betydelse i politiken, vilket det inte har i våra mycket mer sekulära samhällen. Så vi ser ju att de har haft betydelse för både politisk debatt och politiskt inflytande, och i synnerhet i de frågor som är de allra viktigaste för dem. Och det är naturligtvis så att har ett parti nödvändigt för en till exempel för Centerhögerpartiet för att gripa makten, så då vill man ju få inflytande över sina egna sakpolitiska frågor för att kunna visa väljarna att ja, men det var mödan värt att gå med i regeringen, att kompromissa i vissa frågor, men däremot har vi fått gehör för våra allra viktigaste frågor.
Jag frågade även Sanna när jag pratade med henne om det här som vi lyssnade på tidigare, så vi ska se vad hon hade att säga om saken.
What I think is an even more likely outcome, a very dangerous one that sort of develops over time, is an overall legitimation and normalization of their type of policy positions, their type of rhetoric, and also some individuals. For example, in Finland, currently, the Speaker of the Parliament, Jussi Halla-aho, was not that long ago considered as a rather radical figure who has actually been also convicted for hate speech. And he's now the Speaker of Parliament. And I think it's suddenly quite normalized in the eyes of the Finnish public. So little by little, not only policy positions, but also some individuals who have actually engaged in rather, one might say, radical activities in their past become normalized. So this might, in the long term, especially if it happens sort of across Europe or across Western democracy, become a rather worrisome development.
Vad säger ni om Sannas analys?
Ja, det ligger mycket i det. Det som man blir påmind av i det absolut mest värsta möjliga fallet är förstås den historiska utvecklingen i Tyskland mellan krigarna, när radikala extrema krafter kom närmare in i maktkretsarna och till sist bara tog över. Och det avspeglade en viss normaliseringsprocess under den här korta perioden också.
Man kan väl säga att när det gäller deras kärnfråga, migration och integration, så har väl en restriktiva synsätt blivit det nya normala i dagens Europa. Så det har ju blivit normaliserat, och inte enbart då av centerhöga partier utan även av socialdemokratiska partier. När det gäller deras, jag menar, att begå hatbrott eller uttala sig i antisemitiska, islamofoba, xenofoba uttalen, så ser det väl lite olika ut i olika länder var toleransnivåerna ligger. Alltså Finland är ju lite exceptionellt. Man har förbjudit Nordiska motståndsrörelsen, men däremot så har man en talman som har varit dömd för flera hatbrott, och det är många andra samfinländska ledamöter som också har dömts för hatbrott. Medan i Sverige då, där Sverigedemokraterna har måste visa sig att vi tar avstånd från extremismen och sådär, så har partierna försökt hålla och utesluta de här medlemmarna. Och detsamma var ju fallet i Norge och Danmark när de var på väg in i regeringen. Men det kan ju vara så att när man sen sitter där i regeringen och är legitima, då kan man ösa på igen med sin islamkritik och så vidare. Så att det beror lite på, men det är klart att det blir en någon slags normalisering av viss typ av politik och också vissa typer av språkbrut. Däremot så försöker man väl hålla sig inom lagens gränser. Jag menar, det finns ju en lagstiftning när det gäller hets mot folkgrupp och så. Jag menar, man kan ju säga att de här partierna har i alla fall gjort avkall på det politiska våldet. Några av de här partierna eller deras föregångare eller de personer som bildar partier kunde vara verksamma i. Utan det är ju mera då de extrema rörelser som fortsättningsvis kan använda sig av politiskt, fysiskt våld för att genomdriva sina, eller visa sina politiska ståndpunkter.
Den här normaliseringsprocessen som Ann-Katrin talar om, alltså det här är den stora risken, det mest negativa scenariot som man kan föreställa sig. Det finns också risker i att permanent isolera en del av den politiska kartan som har trots allt en ganska betydande stöd i valmässigt. Inte minst för att de här isolerade krafterna kan presentera sig som martyr som kanske ökar stödet ännu mer. Och det finns också möjligheter i att ta såna krafter in i det politiska samtalet, att inte isolera dem allt för mycket och börja liksom behandla dem mer som normala politiska motståndare. För då blir de på något sätt inkorporerade i systemet. De blir koopterade till och med och tamade nästan. Och det är kanske det optimistiska scenariot kring hur mainstream-partier, framförallt på högern, förhåller sig till de här radikala utmanare.
Okej, avslutningsvis då. Hur ser prognosen framåt ut för det här vi har pratat om? Kommer vi få en högervridning genom fler samarbeten eller kommer man isolera extrema partier? Vad tror ni?
Ja, när de här partierna blir attraktiva för att ta över regeringsmakten så inkluderar man dem i sina samarbeten. Och fram till nu så är det ju Center, högerpartier som har gjort det. Tidöpartierna i Sverige ser likadant ut i hela Norden och även i Europa. Vi ser ju också hur de, förutom att ha blivit inkluderade i regeringen, också har påverkat det politiska samtalet. Alltså hur man ser problemen och hur man förklarar orsakerna till problemen. Jag menar, man förbinder både brottslighet och alla möjliga problem med invandring. Så deras liksom diskurs har på något sätt också blivit mer normaliserad hos de övriga partierna. Så jag kan väl inte säga att de här partierna kommer att försvinna under en överskådlig framtid. Och tanken hos de här centerhöga partierna, men även då socialdemokratiska partierna, när man anpassar sig, är ju någon slags förhoppning om att man tror att man ska kunna liksom ta över deras och komma tillbaka. Men det ser ju inte så ut, utan när de övriga partierna anpassar sig så legitimerar man de här höga radikala partierna. Danmark är ett väldigt intressant fall. Då det Dansk Folkeparti fick väl 2,2% av rösterna från att ha fått över 20% av rösterna då, två val tidigare. Och då kan man säga att ja, här har vi ju både socialdemokrater och konservativa partier som anpassar sig. De behövs inte längre. Men det finns andra, det bildades nya partier, nya borgerliga och Danmarksdemokraterna som har en liknande retorik. Och samtidigt så har Dansk Folkeparti då haft interna problem som förklarar också att partiet har gått tillbaka. Så att det tycks ju finnas en efterfrågan av den här typen av politik hos väljarna. Och så länge det finns så kommer ju de här värderingarna och politiska frågorna att finnas på den politiska dagordningen. Och de senaste 10 åren så har ju både då finanskrisen, eurokrisen och flyktingkrisen gjort att de här partiernas frågor har legat högt uppe på den politiska dagordningen. Vi får se vad kommer att hända i framtiden. Kommer de att få fortsätta prata om sin politik och presentera sina lösningar och sin politik som lösningen på de problemen? Det kan vi inte säga någonting om.
När jag började läsa om det som vi nu ofta kallar högerpopulistiska partier, särskilt i Norden för många år sedan nu, så kallades de ofta missnöjda partier, vilket fortfarande fångar en viss viktig del av förklaringen om varför de växer sig så starka nu. De kanaliserar ett missnöje, ett allmänt missnöje i samhället. Och vi ser nu i Europa, men också i andra länder, inte minst i USA, rätt många missnöjda väljare. Och om vi inte plötsligt nu upplever en längre period av fred och ekonomisk tillväxt och en mer jämlik utdelning av ekonomiska resurserna, vilket känns som ganska osannolikt i nuläget, är det nog ganska sannolikt att vi ser växande missnöjespartier i olika former som fortsätter att etablera sig på den politiska kartan.
Ann-Katrin Ljungar, lektor och docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Niklas Eilott, programchef på UIs Europaprogram. Tack för att ni kom.
Tack så mycket.
Tack för att vi fick komma.
Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Ann-Katrin, du hade en rapport precis, vad heter den, som har kommit?
Nordisk migrationspolitik, ett restriktivt skifte, utgiven av Delmi, delegationen för migrationsstudier. Och där har vi studerat då hur den nordiska migrationspolitiken har förändrats under de senaste 20 åren.
Och sen vet jag att du har en bok på gång.
Vi har en bok på gång där bland annat Sanna Salo också är med, som handlar om de nordiska högerradikala partierna. Och där vi då jämför deras väljare, deras ideologi, hur de har bemötts av de övriga partierna när det gäller att bli inkluderade i regeringar, medias syn på dem och hur arbetarrörelsen har förhållit sig till de här partierna. Och den bok som kommer att komma ut på Routledge i augusti.
Spännande, håll utkik efter den. Om ni vill höra hela intervjun med Sanna Salo på FIA, kolla i Utblicksflöde. Om ni vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, titta in på UI.se. Vår vignett är komponerad av Frid en Frid. Vi spelar in oss Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Löfvenberg. På återhörande.